Välkommen till podden Regional biblioteksstrategi. Hej och välkomna till våran serie om 100-åringar på olika sätt. Idag kommer vi att prata om Stig Dagerman. Jag heter Christer Edholt och med mig har jag Jenny och Johan. Så vi kommer att prata lite grann om Stig Dagerman och liksom våra relationer till honom. Om man ser Stig Dagerman, jag gick ut och tittade nu på nyheter på när jag googlade och då Tysk höst, hans kända reseskildring, den spelas just nu på Uppsala stadsteater. Och Stig Dagerman känns som att han alltid är aktuell och dyker upp i olika sammanhang. Och särskilt när det är sammanhang som handlar om liv och död. I den så kallade flyktingkrisen, på begravningar och andra sammanhang. Där det är viktigt. Och just Tysk höst, och då, det var ju efter andra världskriget som han fick i uppdrag att 2 månader 1946 resa kors och tvärs genom Tyskland. Och det var ett uppdrag av Expressen. Han var 23 år gammal då. Och redan då var han en stridbar syndikalistisk skribent som hade haft sin romandebut med Ormen tidigare. Och han skulle skildra fritt stämningarna i det ruinlagda Tyskland då. Och det blev tidningsartiklar som senare sattes ihop till en bok. Och det har ju blivit en ikonisk reseskildring. Som också har fått kritik för att den har ansetts för nyanserad eftersom tyskarna också beskrivs som offer.
Mm.
När man kanske mest tänkte på de som hade offrats i förintelselägren.
Mm. Men man läste det som att förintelsen knappt nämns.
Nej, utan han pratar ju liksom om hur det ser ut i Tyskland och efter andra världskriget.
Mm.
Men han, Stig Dagerman, var en av 40-talets mest tongivande svenska författare. Trots att han bara var verksam under några år. Han debuterade som 22-åring 1946. Och dog när han var bara 31 år. Han blev lika gammal som Edith Södergran.
Mm.
Och han begick självmord. Och dog i kolmonoxidförgiftning. Han gick in i garaget och satte på bilen och dog där. Han hade tidigare gjort självmordsförsök också, men som han hade ångrat i sista sekunden. Och det, när jag läste Olof Lagercrantz biografi över Stig Dagerman, så står det där också att den här gången såg det också ut som att han hade försökt att han hade ångrat sig och försökt avsluta självmordet innan. Men han hade stängt bilen bland annat. Men inte lyckats, utan han dog då.
Mm.
Han hade väldiga depressioner under sitt liv också. Och det kanske man kan se, tycker jag, i hans litterära verk. Som heter De dömdas ö. Ja, det är Tysk höst, Bränt barn, Den dödsdömde, Den yttersta dagen och Att döda ett barn, till exempel, som jag ska prata lite grann om mer.
Mm.
För min relation till Stig Dagerman, det är mycket dels Att döda ett barn och så dagsedlarna som man skrev i tidningar. Men då 1948 så skrev han den här Att döda ett barn på, och det var en beställning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. En novell som senare har filmatiserats också, både 49 och sen nu gjorde Alexander Skarsgård den filmade 2003.
Mm.
Och jag tycker den här novellen är så otroligt genial. För att den redan i titeln så liksom spoilar den hela berättelsen. Det handlar alltså om ett barn som ska dö. Och det får man då veta ända från början. genom upprepningar och hela tiden och kontrastera till någon slags idyll, så går liksom hela novellen, och jag tycker den blir väldigt spännande. Jag tänkte bara ta lite från början så här. Från den. Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart ska klockorna ringa till det söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått, och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande upp bröd till kaffet, och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken. Det är den lyckliga morgonen till en ond dag. Till denna dag ska ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Och jag tycker det tar verkligen rakt in i mellangärdet när man läser det här, tycker jag.
Mm.
Sen i slutet av 80-talet så var jag med i en amatörteater då vi spelade, då vi gjorde improvisationsteater på dagssedlar av Stig Dagerman.
Mm.
Och som jag ganska nyss hittade på YouTube faktiskt, en inspelning av, som inte är någonting att se om man inte har varit med. För att det är ganska svart och skrikigt.
Vänta, Jenny googlar.
men jag var yngre då. Och där är det en av, han skrev ju alltså någonting som kallas dagsedlar eller dagssedlar för tidningen Arbetet. Och det var ju så korta dikter eller korta texter om någonting aktuellt. Och de var ju ofta så också, de kan vara lite svåra att läsa nu för de var ju väldigt aktuella då. Men flera av dem är ju också väldigt allmänna och väldigt kraftiga, tycker jag. Just det som jag sa tidigare, att det är mycket om liv och död och frihet. Så om jag får läsa en liten korta dag, vad sa jag, sedel också.
Mm.
Som heter Liten måndagströst. Det var kanske den dikt eller den dagsedel som vi hade mest i den här teatergrejen vi gjorde. En hel sekund i livet är mången broder fri. En namnlös fågel stryker hans panna tätt förbi. En tanke exploderar som ett fyrverkeri. Vårt läge är, kan hända, inte hopplöst, bara vi. Det är en sån där, en dikt som då har följt med efter det också.
Mm.
Vad har ni för relation till Stig Dagerman, Jenny och...
Ja, men jag har inte läst jättemycket Stig Dagerman. De här dagsedlarna till exempel har jag inte någon koll på. Jag visste att han reste i Tyskland och skildrade ett efterkrigstyskland. Och att döda ett barn, förstås. Mm. Där jag ofta har tänkt på den lyckliga mannen som kör bilen.
Mm.
Jag tycker det är så fruktansvärt.
Mm.
Men sen vet man ju kanske lite mer på något vis ändå om hans liv. Och jag har berörts av att han hade en så fin relation med sina, jag tror att det var farföräldrarna kanske.
Mm. Ja, jo, han bodde med farföräldrarna.
Ja, mm. Och där kan jag verkligen relatera till att man finns hos mormor och morfar eller farmor och farfar, att det är ganska kravlöst, att man är som man är, de tillåter en kanske att vara det barn som man helst vill vara kanske. Mm. Och bilderna på honom är alltid, jag tycker att han har karlfältska ögon och väldigt så där känsligt uttryck. Och jag tänker ofta att han var olycklig ofta. Så.
Jo, och det är, jag tror inte det är mycket man egentligen vet om hans innersta. Alltså, som Olof Lagercrantz säger just det, att han var ganska sluten. Och det var inte många som kom honom nära.
Mm.
Men han var ju gift två gånger, bland annat med Anita Björk. skådisen.
Just det. Mm. Var det när han dog som han gift med henne? Eller var det?
Det var den andra.
Det var den andra,
just det. Så det måste det ha varit. Jaha. Du, Johan, har du någon?
Ja, jag får erkänna att jag inte har läst Dagerman alls än. Men det är det jag gillar med de här avsnitten som vi spelar in också, för man blir alltid, eller hittills i alla fall, alltid sugen. Men frånsett det då, så är det ändå, ja, men hans kritik mot krig och fascism och orättvisor, och just att mycket av det litterära förmedlar liksom känslor av ångest och mörker, är ändå sådana saker som har nått mig ändå. Sånt är också intressant, så här, vad man får för relation och bild ändå utan att ha läst. Sen också just det här att hans skrivande har visat att litteraturen kan vara en kraftfull röst för att göra skillnad i samhället. Så. Men sen också det som vi pratade om alldeles nyss med farmor och farfaren här, just det läste jag bara häromdagen, just hur liksom hela författarskapet på något sätt föddes ur det här chockartade, sorgliga mordet på farfaren. Mm. En mentalt psykt störd person som så, och så även farmorn, som jag förstod det, som dog strax därefter i chock av det som hade hänt, och liksom också frånsett det hemska, så är det något fascinerande hur ett författarskap kan då födas ur det. Men sen har jag just skrivit upp den här rese- eller reportageboken Tysk höst, som en bok som jag faktiskt har tänkt börja med. Och framförallt kanske för att jag varit nyfiken när jag läste om den, just hur den skildrar livet för vanligt folk bland ruinerna i det sönderbombade Tyskland. Jag gillar den typen av perspektiv. Annars är ju krigsskildringar ofta så där från fronten eller från soldaten, men det påminner lite grann om det perspektiv som också finns i boken Ljuset vi inte ser av Anthony, ja, nu får man rätta mig om jag säger fel, men Anthony Doerr någonting, som också skildrar just livet för vanligt folk under andra världskriget. Och det kan nämnas att den kommer snart som tv-serie om man nu vill kika på det, men boken var också väldigt bra. Men också ett väldigt mörkt brädspel, jag spelat nog det mörkaste, apropå ångest och så. Man spelar en grupp överlevande civila i en krigshärjad stad, och spelet heter This War of Mine. Det finns som dator- och tv-spel också. Och framförallt där man tvingas fatta väldigt tuffa beslut för att överleva. Mm. Och som sagt, det perspektivet är intressant, tycker jag.
Jag tycker också hans aktuella hans dikter och så fortfarande kan vara det. Du, när fågeln väljer flykten, vi valde den icke, är ju något som har kommit fram mycket under på senare tid.
Mm.
Ingen väljer nöden, vi valde den icke, den valde oss på vägen och nu är vi här. Ni som ej blev valda, vi vet vad frihet väger, hjälp oss bära den frihet som vi bär. Det, han har väldigt kraftiga dikter det han har, som jag tror kommer att fortsätta att leva efter de här 100 åren också.
Mm.
Men det var Stig Dagerman.
Mm, det var det.
Fint.
Tack.
Mm. Tack.
Tack.